om jag inte känner att jag är en del av ett tryggt sammanhang där jag känner att jag tillhör, börjar jag må dåligt väldigt snabbt. Då spelar det ingen roll om jag kan käka hummer till frukost.
Jag har mått både skit och känt mig som världens lyckligaste människa under mina år på jorden. Och jag är rätt övertygad om att jag kommer att pendla mellan dessa ytterligheter flera gånger om innan jag har hällt upp min sista kopp te. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Tjoho, here we go again.
Nu är det dags för te.
Nu är det dags för te.
Och det fina med det här med att vi dricker te, eller att vi gör det så publikt, det är att numera när jag kommer hem till folk eller föreslår att vi ska ses, så är det så, ja men vi kan ju dricka te.
Ja, men vad härligt.
Ja, så att nu vet folk redan det.
Ja, eller, det är bra. Ja. Det är ingen som erbjuder dig kaffe eller champagne.
Nej, det är
något
te.
Annat tråkigt. Ja, och idag dricker vi ju ur lite speciella muggar. För att jag lät ju beställa Känslosmarts egen mugg med illustrationer som kommer från boken av Christina Heitmann. Och då valde jag att placera hybris på muggen och så förstås boktiteln Känslosmart, konsten att leva med sig själv och andra. Jag är väldigt nöjd med de här kopparna.
Ja, men jättesnygga, och så jättesnyggt att det är liksom svart inuti och svart på örat och ja, super snyggt. Vi måste ju faktiskt ta en bild och lägga på Facebook-sidan.
Ja, jag tror det till och med ligger redan i bloggen faktiskt, därför att jag hittade ju forskning som tog upp det här med varför tedrickande är så bra och att det påverkar våra hjärnor positivt. Att vi håller oss friska och liksom håller hjärnan i gott skick när vi dricker te. Så att
det märks ju på oss.
Ja, men jag menar det. Ja, men eller hur? Ja, vem ska börja med att checka in idag då?
Jag hade glömt bort att vi brukar göra det. Jag var så laddad på vad vi ska prata om. Du får jättegärna börja checka in så ska jag se om jag har någon känsla.
Ja, ja. Jag har verkligen sett fram emot det här. Jag har ju haft en tid bakom mig under hela förra månaden kan man säga. Så gick jag ju på knäna liksom, av trötthet och jag trodde faktiskt att jag hade drabbats av utmattning. Och även en läkare som jag pratade med trodde det. Och sen så från nästan en dag till en annan så märkte jag att jag började känna igen mig själv igen. Jag kände mig pigg. Jag kunde liksom börja gå, inte bara hasa mig runt i skogen med hunden, utan jag kunde börja gå powerwalk. Så har till och med sprungit några gånger. Jag kom igång med min träning igen. Och jag är fortfarande jättetrött på kvällarna. Somnar typ 8:30 i soffan. Men det gör ingenting, för jag orkar liksom igenom en hel dag. Så att det visade sig att jag förmodligen har haft en infektion i kroppen. Så att jag känner mig väldigt glad och tacksam. Och jag är otroligt tacksam över att jag faktiskt inte var utmattad. För det vill man ju inte vara.
Så nu kan du bara så här, köra på.
Ja, men precis. Nu lägger vi in en högre växel och ökar takten. Går ut hårt och ökar takten. Nej, men det är klart att jag jobbar ju fortfarande med att liksom portionera ut mig själv liksom i lagom doser. Vilket det är inte jättelätt, men det är ju det är en livsutmaning som jag har tuggat i med att den behöver jag jobba vidare med.
Mm. Mm.
Så att, och dagsformen nu är faktiskt, ja, men nu är jag väldigt taggad på det här att få podda. Så att jag har ingen känsla direkt med en taggad.
Och du som är våran känslofascist då, det är ju ingen känsla.
Nej, det är ju en tanke om hur jag upplever mig. Men nu när vi pratar så känner jag hur det drar igång i kroppen. Mm. Massa sån här energi som cirkulerar runt. Och jag är också väldigt...
Hade det inte varit jätteroligt om vad hette han, Tompkins? Var det han som hade grundaffekterna?
Ja,
om det hade varit så här glad, arg, rädd, sur och taggad.
Taggad, ja precis. Särskilt idag när man ska tagga. Du har väl taggat Känslosmart på din Instagramkonto. Du lyssnar på Känslosmart-podden. Känn dig taggad och tagga Känslosmart. Ja, nej men Nej, men och när du säger sådär också, känslofascist, så betyder det att jag vill att när man pratar om känslor så ska det ju vara känslor man pratar om och inte mixen mellan tanke och känsla. Så nu fick jag också vara lite vän av ordning igen. Mm. Och det gillar jag ju
och
jag,
också. Just i det avseendet så är jag ju våran vän av oordning.
Ja, precis. Ja,
men det är så bra för att då kan jag kan liksom sväva iväg och vara lite slarvig och så håller du koll.
Ja, just på den punkten. Ja. Ja. Annars brukar det nästan vara tvärtom. Mm. Men nu är alla jättenyfikna på din incheckning, Anna.
Mm. Jag känner mig faktiskt lite nöjd med mig själv. Sådär, du vet att man kan, i vissa avseenden så kan man ju känna sig väldigt kraftfull och i andra avseenden eller sammanhang så kan man känna sig lite vingklippt. Och i vissa avseenden så har jag känt mig lite vingklippt under de senaste månaderna. Och nu så har jag gjort ett antal saker, eller jag har fattat ett antal beslut och gjort liksom en mental förflyttning som innebär att jag känner liksom att nej men nu flyger jag själv liksom. Jag ska inte åka det här liksom halvkassa flygplanet som någon annan liksom kör runt. Och det är så jävla nice att kliva i sin egen kraft liksom. Och bära eller brista liksom. Och flyger jag rakt in i en bergvägg, ja men då är det jag som har styrt dit. Då är det inte att jag har liksom åkt med någon annan som, där är jag.
Så om vi ska lägga till ytterligare en känsla till affektteorin, känslan nice.
Ja. Precis, eller i sin kraft, liksom kraftfull. Så vi kan, ja jag tycker när vi hör av oss i Tomkins och säger då taggad och kraftfull.
Ja. Okej, okay, nice lät ju lite roligare, tänker jag.
Tycker du,
men,
ja. Men, ja, men det, kan, ja, det kanske är lättare också internationellt. Så.
Ja, vi måste tänka så,
ja,
såklart.
Precis.
Ja, men precis. Mm. Ja, men vad härligt, vad skönt det låter.
Mm. Ja, men det var sådär. Och jag inser i morse när jag vaknade att jag har under en period känt mig lite så att jag liksom gruvar mig lite. Att jag, ja, det är som en liten, jag, i boken så skriver jag om det här liksom att vakna under en blöt filt. Eller att vakna och så liksom dra en blöt filt över sig. Att jag har haft, ja, en liten blöt snuttefilt ett tag här. Och ja, det här var liksom motmedlet. Jag tror att jag har längtat efter att få liksom, kan själv.
Mm.
Mm. Som jag lärde mig när jag var 3 år och sen dess har jag praktiserat det.
Ja. Ja, okej.
Men ja, vad ska vi prata om idag?
Det vi ska prata om, alltså temat är ju varför mår vi så dåligt när vi egentligen har det så bra? Och det här med att må dåligt är ju ett väldigt stort begrepp, tänker jag. Och det kan ju betyda väldigt mycket olika saker för olika individer. Och må dåligt och psykisk ohälsa är ju inte riktigt samma sak kanske, men det kan också vara det. Så att Men om vi börjar med att etablera att det är ju ingen sjukdom att ha känslor. Inte ens de här svåra och jobbiga eller utmanande känslorna. Eller hur man nu väljer att definiera dem. Men att det här är en gräns som kan vara väldigt flytande mellan att må dåligt, ha en massa jobbiga känslor. När övergår det eventuellt i ångest eller i depression eller andra psykiska tillstånd. Så vi ska ju prata mer kanske generellt om det här med att må dåligt är min tanke idag. Och titta på lite olika orsaker kanske till. Där vi ställer oss frågan. Vad beror det på och kopplar det till olika orsaker som jag tänkte att vi skulle gå igenom. Har vi en ungefärlig bild, gemensam bild av dagens tema?
Ja, det ska bli spännande. Och jag känner ju att det här är mera din bana än min.
Hur då?
Jo, men jag tror att det har med det här liksom känslofascisteriet. Att jag känner ju hur jag är så i boken. Nu kommer jag inte ihåg ifall vi hade med, ifall de här definitionerna var de med i boken. Så det minns ju inte ens jag.
Nej, de är inte med i boken. Du tänker på Folkhälsomyndigheten som WHO:s definition.
Mm.
Ja.
Och för mig, det hade inte ens liksom slagit med att vi kanske skulle ha med dem. Det var ju din idé.
Mm.
Du är ju väldigt bra på det här med liksom att plocka in fakta och forskning. Och jag är mer så här, du vet, filosofisk, tänker jag. Alltså så det här känns ju som att du är rinken. Och sen så har jag på mig så här mina skridskor. Och tänker att du talar om när jag åker in i sargen.
Mm.
Funkar det?
Och jag tänker att vi båda får vara Bambi på hal is. Är det okej? Okay? Kan vi
absolut
etablera det?
Ja.
För att det här är ett känsligt och svårt och väldigt stort ämne. Och det var därför jag också kände att vi kastar in en faktaruta med den här definitionen helt enkelt. Så har vi det, har vi etablerat det och sen har vi fritt spelutrymme sen, tänker jag. Faktaruta. Folkhälsomyndighetens definition av olika psykiska tillstånd. Psykisk hälsa. WHO definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang hon eller han lever i. Psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa används ofta som en övergripande term som täcker både psykiska besvär och psykisk sjukdom. Begreppet psykisk ohälsa rymmer olika former av psykiska besvär och även kliniskt definierade sjukdomstillstånd. Psykiska besvär. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symptom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. De psykiska besvären kan beroende på typ och omfattning i olika grad påverka funktionsförmågan. Symptomen är inte så omfattande att diagnos kan sättas och är oftast normala reaktioner på en påfrestande livssituation. Psykisk sjukdom. Psykisk sjukdom är tillstånd där flera symptom uppfyller kriterierna för en diagnos. Psykisk sjukdom avgränsas idag utifrån diagnostiska kriterier i internationella diagnossystem. Två etablerade diagnossystem är WHO:s International Classification of Diseases och den amerikanska psykiatriska yrkesföreningen som står bakom Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Om jag går till mig själv så tänker jag så här att jag är ofta väldigt, väldigt medveten om hur jag mår. Både hur min kropp känns och mitt mentala och mitt psykiska, mitt emotionella tillstånd. Och ibland har jag träffat människor och har sådana i min närhet som säger saker som, ja men jag känner inte efter så mycket. Jag kör. Och det där har jag tänkt mycket kring under mitt liv. Varför är jag lite konstig? Är jag annorlunda? Som hela tiden står i kontakt med liksom, åh nu känns det här, och nu kom de här tankarna och det väckte det här i mig. Eller åh vad jag har ont där idag. Eller, och att jag upplever att det tar ganska stort space och utrymme i mitt liv. Men till det har jag också märkt att det finns sätt för mig att glömma bort att jag känner mig nere, har fysisk eller någon känslomässig eller så smärta. Och det är ju när jag jobbar. Då kan jag glömma tid och rum och mitt eget mående. Det tycker jag är intressant. Så det är en av de saker som jag har tänkt att vi kunde prata om idag. Och hur ser det ut för dig? Vad får du för tankar om det? Eller vad är din liksom ingång i samtalet?
Jo, men jag kan ju relatera väldigt mycket till att att jobba stänger liksom av. Ja, det är ju ett fokus som gör att all min uppmärksamhet riktas ju till en uppgift. Och det är ju väldigt bra. Och jag inser också att jag använder ju det som ett sätt att känslosmita. Det är ju på något vis som att jag har tillgång till ett rum. Dit jag alltid kan gå in och stänga dörren om mig. Det räcker liksom att slå upp datorn och börja skriva en artikel. Eller så är det på något vis som att jag kan checka ut från mitt liv.
Och då menar du att ibland gör du det medvetet eller omedvetet som ett sätt att känslosmita?
Ja, jag gör det nog. Jag försöker tänka på om jag gör det omedvetet. Men jag är, eller, det, och det gör jag säkert också. Men jag inser att jag gör det ju liksom på ett medvetet omedvetet sätt. Eller ett omedvetet medvetet sätt. Att jag kanske inte sätter den etiketten på det. Men samtidigt så lurar jag ju inte mig själv. Liksom. Alltså jag inbillar mig inte att det här är så himla viktigt. Utan det är liksom, gud vad skönt att få gå hit och snutta lite med sin snuttefilt.
Mm. Ja, jag kan ju verkligen, jag känner igen mig där. Och ju mer, det blev jättetydligt för mig när vi skrev boken. Att alltså jag har använt mig av det där väldigt, väldigt mycket. Men jag har ju oftast liksom tyckt att allt jag har gjort och allt som har haft med jobbet att göra, så gott som allt, har varit väldigt, väldigt roligt. Medan jag idag faktiskt kan också tycka att nej, men det finns ju bitar som inte alls är särskilt kul. Eller jag gör samma saker som jag förut älskade och tyckte var jättekul som jag idag. Ja, jag ska göra det så. För det är en del av mitt jobb. Men att jag fortfarande kan märka att när jag är där och gör det så ger det mig frist ifrån om jag har något jobbigt liksom på gång i mitt liv eller mår dåligt eller sådär. Men annars tänker jag att livet är ju liksom uppgång, nedgång. Och ibland så tuffar det bara på utan någon större känslor, liksom, utlevelse. Varken åt det positiva eller det mer negativa hållet. Men där tänker jag att väldigt många också... Idag känns det som att vi är fler och fler som mår dåligt.
Mm.
Att vi söker hjälp för, att vi medicinerar, att vi terapiar. Att vi härbärgerar ett ganska stort dåligt mående.
Ja, att vi har många som är sjukskrivna för olika former av psykisk ohälsa. Alltså just uttrycket psykisk ohälsa tycker jag är så intressant. Och att jag kan känna mig så lite irriterad på att det är sån, att det är en sån klisché liksom. Och att det ska att det liksom läggs så jävla mycket i samma påse. Och att det blir så vagt att aha, men att man kan tro att nu känner jag ångest eller nu är jag ledsen. Ja, nu upplever jag psykisk ohälsa. Eller ja, nu har jag sovit dåligt. Ja, jag upplever psykisk ohälsa. Att det är jättebra att vi pratar om hur vi mår. Det jag ser framför mig är liksom, du vet, en sån här farbror på ICA som hade en sån här, du vet, prismärkningsapparat som man hade förr i tiden. Och att det liksom att han springer runt och liksom och du vet, sätter en klisterlapp på alla som för en sekund eller två liksom inte mår bra. Att det ska kallas psykisk ohälsa.
Mm.
Så jag känner att en viss irritation faktiskt.
Mm. Att vi blandar ihop begreppen. Och att vi inte kanske ser att det är en del av livet att faktiskt må dåligt ibland. Att inte alltid vara på topp åtminstone.
Ja. Å ena sidan så tycker jag att det är skitbra att vi pratar om hur vi mår. Och att det... att man får lov att berätta att det inte ska vara sånt stigma liksom, att må dåligt. Men att allt mående som inte är liksom fantastiskt är ju inte ohälsa.
Nej.
Att vara människa är ju liksom inte att lida av psykisk ohälsa.
Undrar vad det är som har gjort att vi har hamnat här? Eller tänker du att det har vi alltid varit där? Men att nu har det exploderat i media så att det belyses mycket mer idag än för 30 år sedan eller 50 år sedan eller 100 år sedan.
Jo, men det kanske inte är svårare än att det är liksom ett sätt att jaga klick. Liksom. Mm. Och att skriver man psykisk ohälsa i rubriken, ja, då får man många klick.
Men det i sin tur måste ju då bero på just att man kan liksom känna igen sig i det, tänker jag.
Ja, eller att det är lite laddat. Jag menar, naket får ju många klick också. Det kanske man inte känner igen sig.
Nej, men jag är väldigt nyfiken på det här liksom, som fenomen. Jag tycker att det är väldigt intressant. Och det finns ju ingen som jag har träffat hittills i alla fall har kunnat säga att ja, men så här är det. Det är skillnad från förr eller det är inte skillnad från förr. Utan vi verkar famla och inte veta. Och det är ju liksom en debatt som pågår i media och sådär. Men jag tycker att precis som du att det är viktigt också att vi lyfter dem och pratar om. Vad innebär alltså skillnaden mellan att ha en psykisk sjukdom. Alltså en dokumenterad depression eller svår ångest. Eller någon annan diagnos som det är ju väldigt stor skillnad mellan att vara nere en tid.
Mm.
Eller känna sig lite lost.
Ja, men
lite
nu vet vilsen. Jag också vad jag stör mig på av det här. Det är på något vis som att man tänker att ja, men kallar man det för psykisk ohälsa, då är man liksom klar sen. Ja, men tänk som, det finns ju jättemånga barn som inte går till skolan, som är hemmasittare. Ja, så kan man säga då, ja, och de lider av psykisk ohälsa. Det är ju helt ointressant att man liksom sätter en sån etikett på någonting där det egentligen handlar, fast vi behöver göra något.
Mm.
Det är inte ett avdramatiserande eller att liksom sätta någon sorts... Jag känner att vi använder psykisk ohälsa som att säga att ah, och nu vet vi vad det är och då kan vi låta det vara.
Nej, vi medicinerar det såklart. För det är ju någonting som jag tänker mycket kring också. Att så fort man möter vård och man säger dels av egen erfarenhet men också andra människor jag har pratat med i väldigt olika åldrar och med lite olika symptom och sådär. Men att man alltid möts av förslag på att medicinera.
Mm.
Och att det är det första som händer i vården egentligen. Och det där finns, och det här är också ett jättekänsligt område. Och jag är inte den som ska säga gör så eller gör inte så. Absolut inte. Men jag har ätit psykofarmaka för många år sedan. Och valde själv att sluta efter en tid. Och slutade ganska abrupt, vilket man inte ska göra. Och började ju må jättedåligt då av det. Men samtidigt så är jag väldigt glad att jag inte fortsatte. När jag slutade abrupt så fick jag ju också verkligen möta mina känslor. För de blev ju liksom verkligen avtrubbade under medicineringen. Och det här är ju 20 år sedan, så det är väldigt länge sedan. Men jag minns att jag upplevde det som att... Jag har alltid haft starka känslor, både av det positiva slaget och av det som kallas för negativa känslor. Det har varit högt och lågt och mycket berg-dalbana sådär i livet. Och det jag upplevde när jag medicinerade var att det var ingen berg-dalbana, utan det tuffade på liksom, som ett ganska tråkigt sånt där tåg utan några toppar och dalar. Och det är inte ett liv som jag, det passar inte mig. Jag har hellre mina toppar och dalar. Men det är min personliga liksom, upplevelse av det hela. Sen kan det ju vara så att man är så pass allvarligt illa däran att man verkligen behöver medicin för att orka ta sig upp så att man kan göra något annat.
Ja, och sen tänker jag att det är ju fint också att titta på hur ser miljön ut. Om man går tillbaka då till de här barnen som inte går i skolan, så är det ju inte så att barnet då plötsligt har blivit sjukt och att det beror på någonting som är helt orelaterat till liksom miljön eller relationerna, utan det, när vi blir sjuka så blir vi det liksom i en kontext. Och att gör man ett antagande då att aha, men nu är den här människan sjuk och vi medicinerar och sen ska den fungera liksom i den här miljön igen, då är man ju så otroligt fel ute. Jag skulle ju hellre se liksom, vad är det som har gjort att den här miljön inte funkar för dig, eller den här kontexten, eller ja, vad skulle du behöva för att fungera? Och den här metaforen igen om växtlighet, att om vi satte en kaktus liksom på Nordpolen så skulle man ju inte liksom försöka medicinera kaktusen frisk, utan man skulle ju den kanske behöver en annan typ av miljö.
Mm, mm.
Och så genom att kalla det för psykisk ohälsa så känner jag att det liksom landar lite i att det är något fel på individen. Att, ja, men varför har vi skapat ett samhälle där som skapar så många barn som inte vill gå till skolan? Vad är det för skola vi har skapat då?
Mm. Ja, det där är ju jättestor fråga. Det jag tänker är att vi kanske skulle backa liksom tillbaka och eventuellt hålla oss mer kring begreppet må dåligt.
Mm.
Och då tänker jag så här, vad är det som gör att vi kan må dåligt? Alltså det finns ju massa orsaker som man brukar prata om att man sover för lite eller sover för dåligt. Motionerar för lite, kostens inverkan, och därom tvistar de lärde. Det vet jag mycket väl. Att man jobbar för mycket, den säger vi high five på. Den kan man ju också liksom bli väldigt... Alltså det kan ju också slå över. Det är inte bara så att man kanske mår bra av det, utan det kan slå över. Om man är på en arbetsplats där man inte mår bra, där det inte funkar så bra socialt, man kanske inte trivs, det kanske är otydligt vad jag ska göra, när jag ska göra saker och sådär. Det kan vara fysiskt tunga miljöer, psykiskt tunga miljöer. Och sen den här, den kanske största av alla, brist på återhämtning, att vi inte vilar tillräckligt mycket. Att man har trassliga relationer, det kan ju vara kollegorna eller där hemma. Och sen sociala media är ju det som har blossat upp på senare tid som en stor sån här liksom, anledning till att vi skulle då eventuellt må dåligt av det. Och annat skärmbruk. Och sen det som vi också pratar mycket om, det är ju det här att hur viktigt det är för oss att vara en del av flocken. Att vi känner att vi tillhör och att vi kan egentligen slå knut på oss själva för att det är så viktigt för oss. Och sen inte minst det som känslosmart står för, vikten av att vi lyssnar på oss själva. Och om vi inte gör det, om vi inte har tillgång till våra känslor, står i kontakt med våra värderingar, våra drömmar och våra behov, så kan det i sig leda till att ja, men det uppstår en tomhet och man börjar må dåligt på olika sätt.
Så det här att man mår dåligt, det är ju någon typ av signal att någonting behöver förändras. Alltså om vi bara ska prata må dåligt och inte liksom glida in i någon typ av ohälsa, diagnos, område.
Ja, för det börjar ju någonstans, tänker jag. Om det inte, alltså, om vi utgår från det, att det börjar med som en signal.
Ja, och då finns det ju väldigt mycket kring ja, men den här listan. Liksom, vad är det vi behöver för att må bra? Och om vi då ställer den här frågan då, varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Så uppenbarligen så upplever ju inte våran kropp och våran hjärna att vi har det så bra om vi mår dåligt. I mitt intro så pratar jag ju om att jag behöver trygga sammanhang och känna att jag tillhör. Och det spelar liksom ingen roll. Man kan inte kompensera med liksom lyx eller fina grejer. Det spelar liksom ingen roll. Jag mår dåligt ändå. Och idag så har många av oss det i Sverige. Har vi det väldigt bra materiellt. Men vi saknar ju många av oss en upplevelse av att tillhöra. Vi känner oss ensamma. Vi kanske inte känner oss uppskattade på jobbet. Vi kanske har ett stressigt jobb. Vi kanske inte har några nära vänner. Några vi kan anförtro oss till. Och då spelar det liksom ingen roll om du kan käka liksom rysk kaviar till frukost. Eller att du har varmvatten i kranen. Eller ja, varma kläder och sådär.
Ja, men det är som att vi har tappat kontakten med våra liksom absoluta viktigaste överlevnadsbehov. För att vi har haft det så bra. Att vi har kunnat segla iväg liksom på... Och nu pratar vi generellt då. Men som sagt, många i vår kultur har ju väldigt... väldigt bra. Och att vi har dragit iväg på. Så istället för att vi samlas kring det som är viktigast. Nämligen hur vi funkar tillsammans. Så att vi uppskapar den här tryggheten. Så har vi satsat på materiell utveckling och statushöjning.
Men inte det under industrialismen liksom. Att det har hänt också. Att vi, var det inte Alva Myrdal som tyckte att man skulle stoppa så här bebisar i, du vet, lådor. Och att de inte skulle, man skulle inte bära runt på dem. Utan det handlade bara om att de skulle få liksom näring. Och ja, att vi har liksom, någonstans så tappar vi bort det här. Liksom, vad det är att vara en människa. Och vi gick från att vara liksom kropp och själ och kött och blod. Till att vara liksom ett intellekt. Och där allting annat då, inklusive känslorna, liksom, det ska bara slängas bort. Och att vi under den resan skalade bort allting så att det blev liksom ingen, ja, eller vi tappade bort väldigt mycket av det som vi inte förstod att vi behövde för vårt välbefinnande, alltså det här att tillhöra.
Och det fanns ju förstås en strävan, dels så handlar det om att dels från början var det ju att kvinnorna behövdes på arbetsmarknaden, att vi tyckte vi började liksom värdera jämställdhet väldigt högt, och då behövde liksom våra barn skötas av andra än oss själva. Vi började liksom dela upp familjestrukturen började förändras och villkoren, hur vi levde vårt dagliga liv och allt det där. Och så till det den här materiella standardhöjningen så. Men jag tänker också, det här handlar ju om att tappa någon slags urgammal liksom kunskap om våra behov och kärnvärderingar kanske. Jag tänker att det är kopplat väldigt mycket till våra värderingar. Och de i sin tur tänker jag är kopplat till mina känslor. Där min känsla är mitt kompassnålen som hjälper mig att liksom leva mina värderingar. Men idag upplever vi ju, tror jag väldigt många av oss, att tiden går så snabbt. Det är så mycket, det händer så mycket. Det är swish, har det gått ett år till. Eller liksom, ops, oj, nu var det redan söndag. Jag som skulle ha det så bra i helgen. Eller hopp, nu var den semestern slut. Vi upplever att tiden går så snabbt. Och jag tänker att det här med att vara stå i kontakt med sina behov och sina känslor och värderingar. För sin egen del, men också i relation till andra människor. Det tar ju tid.
Mm.
Och när ger vi oss själva den här tiden som det faktiskt tar att odla relationer, både de med sig själv och med andra. Jag slarvar jättemycket med det. För att jag tycker att jag har så mycket roligt på gång och så mycket spännande och viktigt. Så att jag ibland så här kan, ja men hur många gånger har min familj och jag suttit ned och bara ätit middag ihop? Alla tre samtidigt, exempelvis.
Ja. Jag har ju reflekterat också över att jag är lite konsultskadad. Vilket innebär då att man tar ju liksom betalt per timme. Och att jag kan då räkna om. Jaha, vad kostar det att gå på bio? Alltså inte vad man betalar för biljett, utan ja, men vad kostar det? Eller det här med att liksom sitta och så här. Mycket är väldigt bra, för att jag är väldigt noga med vad jag ägnar mig åt. Jag kommer inte göra saker som inte ger mig glädje. Men det finns nog saker, alltså det finns ju en poäng av att bara sitta och drälla. Alltså jag tror att hade jag inte varit så konsultskadad så hade jag nog, ja men kanske fikat med kompisar mer. Eller, ja, ah, jag har en kompis, min kompis Emma som jag tycker jättemycket om. Och hon brukar höra av sig så här, ska du ut med hunden så jag kan ringa?
Mm.
För att ja, när jag är ute med hunden eller när jag sitter i bilen, då passar jag på, du vet, att ta liksom den typen av samtal.
När man inte kan sitta framför datorn, ja, liksom och göra, ja, sitt jobb, eller hur?
Ja. Ah, gud, och nu ska jag liksom erkänna att hon brukar ju passa på att gå promenader och sådär också. Och, det är ju inte hållbart att man ska ha en arbetsdag när liksom man sitter och pratar i 2 timmar förstås. Men att jag är tydligen så tydlig mot min omgivning att arbetstiden är så helig.
Mm.
Ja,
men det kommer jag ihåg när vi skrev boken. Och under delar av den så mådde ju både du och jag ganska dåligt och blev sjuka på olika sätt. Men då vet jag att jag liksom försökte hålla igen min kontakt med dig. För jag ville liksom inte ta av din tid eller din energi eller din uppmärksamhet mer än nödvändigt. Sen om det var rätt eller fel, det har jag ingen aning om. Men jag vet att jag tänkte kring det att jag ska spara på Anna. För du sa ju så här, ja, anledningen till att vi hänger, det är ju för att vi har känslosmart ihop. Jag umgås inte med någon nu, för jag orkar inte liksom. Mm. Typ så sa du.
Mm.
Och jag menar, det kan ju dels vara fint att visa varandra hänsyn. Så. Men det finns ju också en risk att vi faktiskt inte knackar på, inte stör. Och att det bidrar till att vi faktiskt isolerar oss.
Mm.
För det är ju väldigt lätt, alltså, oavsett om man är konsult eller inte, så kan man ju liksom, det är lätt att isolera sig idag. Mm. Därför att vi behöver inte gå utanför dörren och mötas, utan vi kan ses på sociala medier liksom. Sådär, och där kan man lägga det helt och hållet på sin ribba.
Mm. Ja, där kan man vara den man är och visa den bilden man orkar liksom. Mm. Nej, men under den perioden så var det ju, nej men det var nog en ganska bra liksom strategi, tror jag. Det här att skala av. Skala bara ner till liksom the bare minimums liksom. Och du vet, i sci-fi-serierna som jag tittar på liksom, så har de ju olika system. Alltså har man, det är något så här nöj system och det är liksom life support systemen och under en period så var jag ju bara liksom, ja men det enda som vi, på mitt rymdskepp nu, så det enda vi fokar på, det är liksom att det ska finnas syre, att det ska finnas vatten och att det ska finnas näring. Det var liksom, du vet, inga partaj eller after works på det här rymdskeppet då. och i och med att vi hade en deadline på boken och boken kändes viktig, så kvalade den in i det här liksom väldigt, väldigt snäva området. Och ja, vad intressant att du säger det. Tolkade du det som att jag liksom inte gillade dig eller att jag valde bort dig då?
Nej, jag vet att jag reflekterar kring det då, att jag kunde ha tolkat det som att ja, okej, jag är med på nåder här, men bara för att vi har ett bokkontrakt. Annars hade jag liksom varit ute i kylan. Jag vet att det fanns en det fläktade till i mig kring det. Det minns jag faktiskt. Jag har inte tänkt på det här på jättelänge nu, men nu när du ställer frågan. Men sen har jag snarare tvärtom tänkt att oj, men hur behandlade jag Anna egentligen när jag visste hur dåligt hon mådde? Jag brydde mig inte ett dugg om henne. Liksom. Jag menar liksom att du kunde ha tolkat det så, att jag inte brydde mig om dig som inte så här ringde och hörde hur mår du, utan mer så här, ja, vi behöver lösa det här, eller orkar du det här, ska vi göra det här? Alltså så. Jag var mer så här jobbfokuserat liksom. För där har jag, det har jag ju märkt hos mig själv, jag har ju en tendens att ha liksom funktion och nytta när jag är inne i det här utforskande systemet då, där vi blir väldigt dåliga på att läsa av både andra och egnas behov, så märker jag ju liksom hos mig själv, jag har ju lärt känna mig själv så pass att när vi är på väg mot ett mål, jag ensam eller i samarbete med någon, så blir jag väldigt målfokuserad, och då måste jag liksom så här berätta för mig själv att ja, men kom ihåg nu att vi ska fika också, vi ska dricka te också. Vi ska inte bara kasta oss över liksom, jobbet. Så det vet jag att jag har tänkt på i efterhand. Sådär. Och man vet ju inte, alltså det är ju också svårt, apropå då må dåligt och psykisk ohälsa igen, att det är väldigt svårt när någon närstående liksom mår dåligt och veta hur ska jag bete mig. Och det där tänker jag alltid på i efterhand, att varför frågade jag inte? Varför försökte jag liksom inte ta reda på hur vill just du bli bemött? Vill du bli lämnad i fred, eller vill du att jag liksom knackar på att jag finns där? Det är en sån här livsläxa som jag vill liksom bli bättre på.
Ja, och det handlar väl om att vi behöver liksom sakta farten. Att det jag tänker är att vi åker på det här tåget och tittar ut genom fönstret och tåget går ju så jävla fort, så att det är bara som ett grönt streck utanför, eller vilken färg det nu råkar vara. Och när då ens eget tåg bara stannar, så blir det helt plötsligt, det blir alldeles stilla. Men det är jättesvårt då när man sitter på det här tåget som åker väldigt fort, att besöka, att möta den vars tåg har liksom kraschat. Och att det är ju först efteråt då, när man kan liksom reflektera i backspegeln, som det går att liksom bilda, se den här bilden. Och i efterhand har man ju också mycket längre tid på sig, och man har många fler pusselbitar. Så det som kan verka uppenbart i backspegeln, det är inte alls självklart att det ens går att få syn på här och nu. Men jag fick frågan idag om det här med, apropå incheckningar och vara känslosmart och så. Är det rimligt att vi ska liksom ta oss den tiden i organisationer? Och det jag landade i efter en stund är liksom att jag tror inte vi kommer ha råd att inte göra det. Som vi lever idag så är det väldigt svårt att jag upplever inte att jag riktigt får lov att sakta in med mindre än att jag är sjuk.
Ja, att det händer någonting som antingen runt omkring en eller inom en. För jag har en liknande metafor där faktiskt som jag har tänkt på. Om man kör på motorväg och så ska man svänga av. Och sen så hamnar man i den här högerfilen och så blir det köbildning där. Fram till avfarten. Och så kryper man fram. Men de andra bilarna drar förbi liksom i 90 eller 110 eller 120. Eller ja, det kan ju vara hur snabbt
200,
som helst. 200!
Om det är min man som kör.
Ja, ja. Oh, där fick vi veta det också. Nej, men och då som först fattar man ju hur jäkla snabbt det går på motorväg. Det upplever man ju inte själv när man ligger där och kör. Och då har jag tänkt på det att, wow, det här är ju liksom, det här är precis som i livet när jag blir sjuk eller när jag har drabbats av någon livskris av något slag eller sorg eller någonting. Så är det som att allt annat bara rusar på, men här står jag liksom och går i slow motion.
Och för den
och
som
jag
kör.
Lever och jag är, alltså det är viktigt att jag är där jag är. För att jag kommer inte fram snabbare. Jag måste förhålla mig till att där är det går långsamt där nu. Jag kan inte påverka det om jag inte vill köra ner i diket, och det vill vi ju inte.
Men det är ju hela tiden två perspektiv där också. Att när jag är sjuk, ja men då blir det jag som kör långsamt och du kör fortfarande så här snabbt. från ditt perspektiv, då är det ju jag som kör långsamt.
Mm.
Från mitt perspektiv så är det plötsligt du som kör fort.
Mm.
Ja, det blir liksom svårt att, och ingen har ju fel.
Nej, det är ju det. Och det är där den här viktiga konsten att mentalisera, att kunna leva sig in i andras perspektiv också är så viktigt. Men det tar ju återigen tid. Och den här tiden i den här höghastighet, liksom torktumlar, jätteraketmotorn som vi lever i nu. Gör vi verkligen det? Eller går vi alla runt och låtsas att tiden går så himla snabbt?
Mm.
Förstår du? Är det bara en mental föreställning? För att vi har tillgång till så mycket, vi har så mycket val och vi behöver ju aldrig ha tråkigt exempelvis.
Nej, och vi har det så lätt på många sätt och vi har aldrig haft så bråttom som vi har nu.
Ja, om vi skulle, jag vet inte, har vi liksom uttömt det här eller har vi något mer tema som vi ska lyfta?
Ja, vi har väl det här, men skulle inte du kunna prata lite grann kring det här temat och att det är en upptakt? Att vi kan liksom, ja men det börjar nog bli, det är dags att runda av och ja.
En upptakt av?
En upptakt mot framåt, mot nästa avsnitt.
Ja.
Mm.
Ja, för jag tänker så här, nu har ju vi påbörjat det här samtalet och jag tänker att det här räcker inte med ett avsnitt om det här med att må dåligt. Så jag skulle vilja att vi pratar med Katja Lindert Bergsten som vi har intervjuat i boken. För jag tänker så här, vi kan sitta här och spåna och filosofera, vi har en massa erfarenheter och de ska man verkligen inte förringa. Men hur ser en psykolog på de här sakerna som vi har pratat om idag? Det tycker jag vore spännande att fördjupa sig i. Och sen att vi följer upp det med ytterligare ett avsnitt efter det, där vi pratar om hur kan vi förebygga, motverka att vi mår dåligt, att det leder till psykisk ohälsa. Vad kan man göra i sin vardag? Hur har du gjort? Hur har jag gjort? Vad säger forskningen? Vad tror du om den?
Ja, men det låter jättebra.
Ja, jag tycker att vi gör så. Men jag skulle också vilja slå ett slag för vår utbildning Känslosmart ledarskap. Som där vi bland annat, ja vi pratar ju liksom om mycket av det som vi har med i boken förstås. Men bland annat så tar vi ju avstamp i modern hjärnforskning med särskilt fokus på hur våra hjärnor funkar socialt. Vi lyfter ju den här SCARF-modellen, den sociala hjärnan. Vilka faktorer det är som triggar oss. Och, ja, man får lite förklaringar till varför kan jag ibland reagera så där himla konstigt. Obegripligt. Och varför gör andra människor det? Och hur kan vi förebygga det här? Och sen pratar vi om våra motivationssystem och känslornas inverkan i vårt liv utifrån ett ledarskapsperspektiv med avstamp i självledarskapet.
Och självledarskap är någonting som är angeläget för alla människor. Det är inte så att man behöver ha ett arbete där någon någonstans har bestämt att du ska vara chef, utan vi människor, vi leder ju oss själva och vi kan vara en ledare i alla situationer som vi möter i livet.
Ja, men absolut. För vi har inte, som sagt, det är inte bara chefer och ledare som går den här utbildningen, utan det kan vara vem som helst egentligen oavsett vad man jobbar med eller inte jobbar med. Så ska man kunna sammanfatta det.
Absolut.
Och information finns på känslosmart.se där man också hittar kontaktuppgifter till oss om man blir nyfiken.
Och så ska vi väl slå ett slag för boken också.
Ja, du tycker det?
Om det är så att någon lyssnar på podden som inte är bekant med boken, så finns det en bok som heter Känslosmart, konsten att leva med sig själv och andra.
Som också finns som ljudbok.
Och inläst av ljudboksdrottningen herself, Maria Pia.
Okej, okay. Fick du det sagt också?
Och det är inte så att hon tvingar mig att kalla henne ljudboksdrottningen, utan det har jag kommit på alldeles själv.
Jag skulle snarare säga tvärtom. Jag sitter och rådnar här och tycker att det här är jämt jobbigt. Ja, men då fick vi göra lite reklam för oss själva.
Mm.
Och våra utbildningar, våra eminenta böcker, i vilken form det än må vara. Men nu har du just lyssnat på podden Känslosmart, podden där tanken möter känslan. Och det var väl gott nog.
Är vi klara för idag då?
Jag tror det.
Ja,
ja.
Strålande.
Jag mår bra. Hej!